One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Sigge, du vet, jag är ganska frågvis av mig.
Ja.
Jag vill kontrollera, och nu vill jag ställa en fråga bara för att kontrollera en sak med coach. Vi har snuddat vid det här tidigare, vet jag, men nu vill jag på riktigt, alltså inget skitsnack, utan nu vill jag ha ett ärligt svar. Gräsklippning, kan man skriva upp det i träningsdagboken?
Nej.
Kan man inte det?
Nej, kan man inte.
Men vad fan, alltså jag sliter.
Om du inte har en sån här spring, en gammal lax sån här som har spring.
Nej, den går ju på bensin, men den är ju ganska tung alltså.
Ja, nej.
Men jag sliter ju skiten ur mig, alltså svetten lackar ju.
Ja, nog mer för att du är dålig form.
Nej, men en och en halv timme gräsklippning måste väl vara i paritet med en simpel morgonjogg.
Du, i så fall måste du börja använda pulsband.
Och hitta zonerna.
Ja, precis. Ja.
Tänkte jag också, du får också lägga in den mentala aspekten här. För att jag blir ganska stark där uppe i skallen när jag hela tiden som jag går med min gräsklippare tvingas se grannens robot.
Du gillar ju att klippa gräset.
Jo,
det är ju bara liksom en nöjesgrej för det.
Ja, men jag gillar inte när han står i fönstret och tittar på.
Nej, det kan
med
jag
ett glas bubbel. då blir man som cement där uppe i skallen. Jag tycker hur som helst, om man är löpare så tycker jag det här är ett tips, även om man inte får skriva upp till träningsboken, att man ska vägra robotgräsklippare.
Ja, det tycker jag.
Det är bra. Vägra robotar överhuvudtaget, det är tipset från Elitpodden. Det är så vi börjar.
Ja.
Alltså, vi har ju inte börjat än, det gör vi ju nu.
Ja. You can run on for a long time, run on for a long time, run on for a long time. Sooner or later gotta cut you down. Sooner or later gotta cut you down.
Det är dags att spetsa öronen igen. Det behöver man göra i alla fall en gång i veckan. Det vill säga när Elitpodden skjuter iväg ett nytt enastående avsnitt. Enastående. Känner ingen press.
Ingen alls.
Vi ska bara tänka så här, att vår uppgift med det här avsnittet är ungefär som att, vad ska man säga, springa maran på 2:19, typ något sånt. Det är där ribban ligger.
Vad det jag skulle göra någon.
Ja, det var det.
Ja.
Det kan vi ta något annat
på. Ja.
Jag har för övrigt nu i veckan lärt mig hur man ska börja sitt poddavsnitt. Jag har rekat hur det ska gå till.
Okej, finns det en sån?
Ja, det finns en manual, så att jag kör den nu så att det går korrekt till. Hur är läget med dig, Sigge?
Jo, det är bra. Hur är det med dig?
Jo, men det är bra. Ja. Det är bra faktiskt. Den starten betyder att vi är igång. Nej, inte riktigt. Producenten. Läget med producenten.
Mycket, mycket bra. Jag blir alltid inspirerad att spela in mer. Så i morse var jag ute och sprang. Zon 5.
Det är mycket bra.
Zon 5.
Men från vilken zon 5?
Vilken skala?
Skalan är intervall 5. 174 eller mer i puls. 16 och 36 låg jag inom den zonen.
Man skriver upp det här.
171 i snittpuls. 6,28 kilometer.
Det är bra.
Snitttakt 4,39.
Ja, jävlar vad bra.
Det där sista är det viktigaste.
Ja, det är det. Jag förstår att läget är bra.
Elit.
Sigge, det här med vildsvin.
Ja.
Alldeles märkligt vad du dras till de här svinen.
Ja, eller de dras till mig.
Vad är det som händer alltså? Ja. Berätta.
Nej, jag var ute och cyklade som vanligt här för några dagar sedan. Och så cyklade jag förbi där jag hittade vildsvinet här för ett tag sedan. Det där döda, inplastade vildsvinet.
Det är pest.
Ja, pest, jag ville bara kolla att den där veterinären var där och hämtat det.
Mm.
Det hade han inte.
Va?
Nej.
Slarvar de? Det får man inte göra.
Nej. Nej. Och så när jag tittar red lite på huvudet så låg det ett till vildsvin inplastat bredvid bara några meter bort.
Men det är ju helt osannolikt.
Ja, det, faktiskt. Så jag vet inte, var det om det är någon vildsvinskyrkogård eller något?
Aha. Men du börjar bli lite expert. Ja, på svin.
Ja. Jag sen får ta med mig en sån här handsåg så jag kan såga av någon ben.
Ja. Själv åt jag vildsvin i lördags. Det är faktiskt sant att jag gjorde det. Så nu håller vi tummarna för att det inte blir någon intensivvård eller något sånt. Vildsvin är ganska snabba.
Ja.
Kommer jag på. Här, nu i stunden.
Ja, 60 km timmar.
Ja, 50 ungefär. Ja, 50 km.
Det räcker ju.
Ja, vad blir det på 300-ringen? Kan man skita i.
Ja.
En liten reflektion så här inledningsvis. En löparreflektion.
Ja.
Det här är en löparpodd.
Ja.
Den enda. Skoljoggen. Ja. Är den bekant för dig? Vet du vad det är?
Ja, det finns för många sådana runt om i landet.
Ja, det finns många runt om i landet, men det är inte så ofta de gör. Vår nioåring berättade att det är skoljogg den här veckan.
Ja.
Skoljoggen arrangeras av skolan. Ja, det förstår man. En gång om året.
Aha.
En gång.
Borde vara en gång i veckan, tycker
jag. Ja, men jag fattar inte. En gång om år, vad ska det ge?
Nej.
Det är ju ingenting.
Kanske ska bara få prova på och jogga lite.
Det står så här, jag läste Skolidrottsförbundet, de har ett citat här när det gäller skoljoggen. Hur långt man tar sig är inte viktigt.
Nej.
Och inte heller på vilket sätt.
Nej.
Det blev jag jävligt konfunderad över, för att springa, det gör man väl bara på ett sätt. Ja, vi säger man olika stilar kanske de menar då.
Ja, eller man kanske får använda elsparkcykel eller något.
Ja, förmodligen. Elitpodden kommer nu hur som helst att arbeta för att skoljoggen från och med 2024 är varje dag.
Ja, det är bra.
Mm.
Ja, jag är så varje vecka, men varje dag är ännu bättre.
Ja, det tycker jag.
Ja.
Vill du delge våra lyssnare några intressanta detaljer i vad gäller din egen träning sedan förra veckan? Du tränar ju på vägen hit förresten. Du kom hit i cykelmundering.
Ja. Fullkittad.
Ja.
Ja, nej, det är inte så mycket att säga.
Nej, går vi vidare.
Ja.
Vänta, du skulle köpa löpband.
Ja, just det. Ja.
Det är ju någonting man ska rapportera om, tycker jag.
Ja, faktiskt, det är viktigt.
Mm.
Ja, nej, jag håller på och tittar på det.
Ja, tittar. Du har inte bestämt dig, Rika.
Nej, men det är lite dyrt, är det.
Ja, det är det.
Ja, så jag ska leasa det eventuellt. Jag bor ju i lägenhet, men jag bor på bottenvåningen. Det får plats i mitt vardagsrum, i mitt hemmakontor, precis bredvid skrivbordet. Så att jag kan...
Men det är parkett?
Ja.
Och sen är det gipsvägg.
Ja, det är det.
Jag skulle inte kunna springa där.
Nej.
Då skulle du ruttna hela huset.
Ja, jag funderar. Får vi klä in gipsväggen kanske i någon sorts någon plast eller något?
Ja, vildsvinsplast.
Ja, precis. Jag kan cykla ut till vildsvinet och ta den plast.
Nej, men det är hårt det där med löpan. För det vill man ju ha. Jag fattar inte att inte jag har det. Att inte du har det. Det är ju konstigt egentligen.
Jag hade det en gång i tiden faktiskt.
Ja.
Det var en dålig investering.
Jag gick sönder.
Nej, jag gick sönder.
Ja, jag menar det. Ja. Men det är, om man ska ha ett löpband, då man kan ju inte gå liksom till inte sport och köpa ett.
Man kan, men, ja, det, men det man ska inte göra det.
Nej. De man vill ha, de kostar 100.
Ja, ny pris och börjar nog där någonstans. Ja. Man ska ha något vettigt. Ja.
Det är också ett tips. Ska ni ha ett löpband från Elitpodden när tipset kommer? Ni måste gå över 100 lax om ni ska ha ett löpband. Annars är det inte värt
man kan, något. Man kan höra av sig om man vill ha bra tips på.
Ja, det kan de. På Instagram. Ja, där är vi stora.
Ja.
Du träffade möte också. Det är också aktuellt, tycker jag. Med en snabb tjej.
Ja, hon Emilia Lillemo som jag vill få med i podden.
Mm, ja, du försökte övertala.
Ja, det var en sån här rekryteringsförsök. Men
var det svårt? Eller?
Nej, jag tror att vi kommer lyckas någon gång.
Mm, ja, det kommer.
Hon satte lite press på oss där.
Alltså, hon ville ha betalt.
Nej, det vill hon inte. Hon ville veta att vi skulle fortsätta.
Jaha, ja, det vet man aldrig. Det får vi se. Men det tror jag. Jag var för övrigt i dödens zon i söndags.
Aha.
Den zonen.
Det är inte zon 4 eller så.
Nej, jag vet inte fan var den ligger någonstans. Vi var i badhuset med nioåringen. Och då fick jag för mig plötsligt när vi hade kört alla rutschkanor och hoppat omkring där. Att jag skulle göra något som jag inte har gjort på väldigt länge. Jag tänkte, fan, jag ska springa i vatten lite med Wet West.
Ja. Det var en
konstig idé.
Det var en väldigt konstig idé, tycker jag.
Jag var där med min fru och nioåringen, men plötsligt så fick jag för mig att hej då ska jag säga till er, för nu ska jag springa i vatten. Så jag gick till någon badvakt där, fråga, finns det några västar?
Ja.
Titta, jävligt konstigt.
Ja.
Vad ska du med en väst till? Jag ska springa i vatten. Och så berättade han att ja, det är inte ofta, men ibland så pensionärerna kör någon vattengympa, då brukar de, så du kan ta en av dem. Så jag satte på mig den. Och det går alltså inte att sätta ord på hur tråkigt det är.
Nej, det är den tråkigaste träningsformen faktiskt.
60 minuter, jävligt tråkigt. Alltså.
Hade du helt glömt bort det eller vill du bara...
Ja.
Vill du återuppleva den där fruktansvärda...
Kanske att jag vill återuppleva det på något sätt ändå.
Ja, kanske får påminna om hur härligt det är att springa på riktigt.
Ja, lite så. Det försökte jag. För det är också ett, fan vad tips jag har. Mm. Vad tips vi har. Ett tips är att när man har kört löpning i vatten,
ja,
gå inte upp på löpbandet direkt efter och försök springa som vanligt.
Gjorde du det?
Det gjorde jag. Ja. Det gick inte. För att benen var som fyllda av trögt flytande vatten. Så ja, det gick inte. En som inte trampar vatten, Sigge, det är Jakob Ingebrigtsen.
Ja, nej.
Vad är han för människa?
Ja, han är brutalt bra.
Är han en människa?
Nej, det är tveksamt.
Han börjar då, som vi har rapporterat om tidigare, med världsrekord på 2000 meter.
Ja.
Klassiska Hisham El-Grosh-rekordet som han slog.
Ja.
Och sen rullade det vidare.
Ja, sen åkte han till USA och sprang Diamond League-finalen i Eugene i Oregon. Och bestämde sig då för att dubbla. Det var 2 dagars tävling. Sen körde milen först och sen så körde han 3000 dagen efter.
Ja. Och det var 3:43:13 på milen.
Ja, vilket är fruktansvärt snabbt.
Ja.
Ja.
Zon.
Ja, det
jag vet jag inte. 3000 meter, 7:23:63 dagen efter då.
Ja, och han, milen var, vad var det, fjärde bästa genom alla tider, eller tredje bästa tror jag. Och han drog med sig en amerikan också, så att amerikansk rekord med 2,5 sekunder eller någonting.
Mm.
Det är gosen. Och sen på 3:07:23 tror jag är också tredje bästa. Det är jättebra tider. Alltså.
Men är det liksom, ja, alltså hans kvalitet, det behöver vi ju inte tjata om. Men vill han liksom, hur viktigt är det för honom att sätta såna här avtryck, liksom bara göra statement?
Jag tycker det blir mer och mer uppenbart att det är väldigt viktigt. Han gjorde någon intervju nu tror jag i Eugene. Han sa att han ville sätta världsrekord på allting från 1500 till maraton.
Mm.
Jag tror han vill inte sluta än på ett tag.
Mm. Men just nu sätter han inga rekord. Ja, inte på löparbanan i alla fall.
Nej. Men han skyndade hem för att vara med på sin egen svensexa.
Mm.
De körde en bear mile i Norge.
Ja, det var på löparbanan.
Ja, det var på löparbanan faktiskt. Och han vann ju såklart.
Ja, det är klart.
Han slog sin brorsa med ganska mycket.
Mm. Och nu kommer skopet här. Jag har kontaktat Jakob.
Jaha, okej. Okay.
Vi ringer honom. Nej, inte nu. Men vi har kontakt.
Aha.
Så får vi se om han dyker upp här i Elitpodden vad det lider. Jag hoppas det.
Ja, det hoppas jag verkligen.
Vi flyttar fokus nu. Sig, om jag säger Joanna Svika.
Ja.
Vad säger du då? Vilken reflektion gör du kring Joanna?
Influencer och en hårding.
Exakt.
Tänker jag.
Exakt. Vi gillar ju människor, alltså alla som vill ta sin löpning till sin maximala potential, så som liksom inte bara joggar omkring och myser.
Mm.
Utan som vill köra skiten ur sig. Och jag vet inte, hur tycker du som coach, alltså hur, oavsett, nu tänker vi, oavsett nivå, oavsett om man är elit,
ja,
eller om man är motionär, hur intressant är det som coach med en person som jag vill köra?
Ja, men det, då det blir riktigt intressant tycker jag. Om någon skulle höra av sig till mig och säga att de vill träna lite lagom, då om det har inte hänt faktiskt, men om någon skulle göra det, då skulle jag nog be dem att höra av sig till någon annan faktiskt.
Mm. Men det är ganska tillfredsställande också resultatmässigt. För det kan ju gå ganska bra.
Ja, ja, nej, men det är jätteroligt. Ja. Mm. Det är ett roligt projekt liksom, att testa hur bra man kan bli. Det är bland det häftigaste man kan göra, tycker jag.
Och jag ringde faktiskt Joanna och frågade om hon ville vara med i Elitpodden.
Ja.
Ja. Och hon svarade, men jag är ju inte elit, sa hon.
Jaha.
Och då tänkte jag direkt på dig och mig.
Ja. Då får vi inte heller vara med lite på.
Då får inte vi heller vara med. Så är det faktiskt. Men hon är med.
Ja, kul.
Jag ringer.
Hej, Joanna.
Hej, Joanna. Det är Claes och Sigge från Elitpodden här.
Halloj.
Hur är läget?
Det är bra. Men är det här?
Det är bra. Jag berättade just om din reaktion när jag frågade dig om du ville vara med i Elitpodden. Du var förvånad.
Ja, men det var jag.
Men samtidigt så, jag menar, hur många är alltså 100% elitlöpare egentligen? Det skulle bli en jävligt smal podd. Däremot så tycker vi att det är kul. Det är kul med folk som kör hårt, som vill bli så bra som möjligt. Och min bild är att du är ju sån, att du vill nå max.
Ja, men det vill jag. Jag har ju ett syfte med min träning och är väldigt prestationsinriktad med min träning. Men det är ju också en del av det är ju mitt varför är att jag vill ju må bra. Men det gör jag ju också när jag har ett syfte. Så att de går ju in i varandra.
Du dyker en fråga upp direkt. Om man vill bli så bra som möjligt på löpning, då krävs det jävligt hård träning. Mår man alltid bra då?
Nej.
Nej,
nej, men det är skit. Nej, men det är mitt där 80% av tiden.
Ja.
Men nu ja, det är ju, men jag hymlar inte med att jag gillar ju också när det är krisigt och när det är som hemskast det händer någonting i mig.
Du har ju berättat om ditt mål, ett av dem i alla fall, 1:30 på halvmaran. Och du sprang Stockholm halvmaraton på 1:36 och var jävligt besviken efteråt. Varför är det här målet 1:30 så viktigt för dig?
Det här loppet i år, då hade jag på den här, alltså nu för 2 veckor sedan, då sprang jag inte på 1:36. Då sprang jag ju på 1:42. Det var då det gick åt helvete. Utan jag har ju mitt PB på det är 1:36. Alltså jag har sprungit på det. Det är därför jag var så besviken. För att det här, jag var verkligen så här, nej men det här kommer jag ta. För att jag sprang liksom väldigt bra i Helsingborg i veckan innan.
Alltså 1:30, det är ju ändå, alltså det är ju tufft.
Ja.
Det är väldigt tufft.
Ja. hur stark är drivkraften?
Den har ju vacklat nu de här 2 veckorna. Det kan man säga. Men den börjar komma tillbaka. Det är något, det för mig är det någon, det är någon tid som jag har fått för mig i det här nu, att det här är en tid som jag faktiskt har en chans att nå. Och för mig är det någonstans, där är det en brytpunkt för mig, att fixar jag det här, då har jag någonstans tagit ett steg längre i min löpning. Jag har ju liksom haft hållpunkter under hela min personliga löpkarriär. Och jag sätter ju mål i överkant för att jag personligen behöver det. Hade jag haft ett mål som hade varit så här, ja men det där fixar jag, att jag vet innerst inne att jag kommer fixa det, då hade jag blivit väldigt nonchalant och kanske inte tränat på det sättet jag skulle ha tränat. Och då någonstans hade ju jag varit besviken i slutändan, för då hade jag varit att jag kan mer.
Mm.
Jag är ju besviken också, för jag vet att jag kan mer, men här är jag fortfarande, här vet jag ju logiken i det, att jag har inte det som krävs just nu. Jag är inte bra nog just nu för den målsättningen. Och det är ju inte att planka ner på sig själv. Det är ju bara att vara logisk.
Tycker du, Johanna, att motionärer sätter upp för blygsamma mål generellt?
100%.
100%?
100%. Alltså det tycker jag. Jag har väldigt många i min närhet som inte tror på sig själv tillräckligt mycket eller är väldigt blygsamma för att de är rädda för ett offentligt misslyckande eller att det ska vara att alltså, nej men jag fixar det inte och så är jag åt helvete. Utan jag tror att många hade behövt lite mer hybris.
Mm.
Många gånger om man sätter lite tuffare mål så kommer man också nå det snabbare, tror jag.
Mm. Alltså
jag tror verkligen det. Och jag tror att vi behöver någonstans här säga våra mål högt.
Johanna, du lever ju med löpning och är löpcoach, du är influencer. Hur är den branschen, tycker du? Är alla seriösa?
Nej, det finns väldigt många otroligt duktiga och kompetenta människor där ute. Men sen så finns det väldigt mycket som man helt enkelt får sätta på filtret och sålla bort. När man tar in någonting, när man läser någonting från vad någon lägger upp, så behöver man ibland ta en funderare. Bara så här, stämmer det här verkligen? Är det här relevant? Är det här logiskt? Kan det verkligen stämma? Det pumpas ju ut information dagligen från höger till vänster.
Just den här influencerbiten, jag vet inte, den borde jag och Sigge bli... Vi borde bli lite bättre på den saken, kan jag säga. Du har 68 000 följare på Instagram, va?
Mm.
Elitpodden har 1395.
Det är ändå bra.
Alltså, är det bra? Du har inga tips?
Nu har ni ändå börjat posta lite mer frekvent, vilket jag gillar. Jag gillar ju uppdateringarna från till exempel träningarna med Hanna. Mm. När du cyklar bakom och det visas behind the scenes. Så det är sånt, jag gillar det. Jag tycker det är skitkul. Men sen så är jag ju också ett stort fan av Hanna. Så att jag tycker allting är bra där. Men så det är lite obehagligt. Jag har absolut skrivit många gånger till henne.
Men posta mer alltså. Det är det som är nyckeln. Posta mer.
Ja, ni kan ju göra grejer. Ni är ju proffs. Det är, man vill läsa sånt. Jag vill ju läsa sånt. Alltså man är ju aldrig fullad.
Sigge, sug in det här nu.
Ja, jag lyssnar.
Fan alltså. till sist, Johanna, det är sista frågan, tror jag. Jag vet inte. Du har stått i en cross-trainer i 18 timmar. Hur kul var det?
Alltså det är ju aldrig roligt att stå på en cross-trainer. Det här var musikhjälpen inne i buren. Jag ville ju ha ett löpband, men jag fick inte ha det där inne för det skulle låta så mycket. Men då var jag så, ja men ta en cross-trainer då. Och så tänkte jag, oftast gör jag saker och så tänker jag sen. Och jag tänkte, hur jobbigt kan det vara? Saken är att jag var ju mer förstörd av att stå på en cross-trainer i 18 timmar än att springa på NK-taket i 12 timmar.
Nej, men du, Johanna, vi tyckte det var jävligt kul att du ville vara med en kortis här i Elitpodden. Och 1:30, det fixar du.
Ja, men jag har det. Alltså, jag har satt, och inom 3 år så kommer jag köra 1:30. Och jag kan säga så här, och nu är det bortsett, men att när jag har kört M30, då vill jag ha en personlig inbjudan till podden. Och då ska vi ägna ett avsnitt åt min M30-debut, tänker jag. För då är jag lite.
Ska vi ta hand på det, Sigge?
Ja, absolut. Ja,
du ser, nu kan vi inte dra oss ur, utan då är du välkommen.
Ja,
på riktigt.
Ja, men nu blir jag ännu mer triggad. Ja. Alltså, ja, det här är bra. Motivation.
Tack snälla, och ha det så bra. Lycka till med träningen.
Tack snälla. Ha det så bra.
Ha det bra.
Hej.
Och nu är inne på en grej som vi har väl berört kanske lite grann tidigare. Det här med alla löpcoacher och alla influencers som finns. Att allt är ju inte 100-100.
Nej, det är verkligen inte 100-100.
Vad är din bild?
Att det är oceaner av massa skit ute faktiskt.
Oceaner till?
Ja, det är massor. Det är mycket, mycket, mycket dynga.
Vad kommer det här sig? Att det...
Jag vet inte faktiskt. Jag har upptäckt det lite på senare år. Jag vet inte om det är att jag inte har sett det innan eller att det är något nytt fenomen. Sådär. Men det online coachning och jag vet inte om det händer någonting under pandemin kanske. Och det är ju inte bara på inom löpning, träning, hälsa, rent allmänt sådär, så finns det ju hur mycket skräp som helst.
Så om det är någon som är tveksam om det är lurad eller inte, då kan de kontakta Elitpodden.
Ja.
Så avgör vi.
Ja,
då kan en domstol.
Ja. Absolut.
Ja, det är bra. Vi ska börja fokusera en smula på helgens mastodontarrangemang ute på Lidingö nu. Terränglöpning, den finaste formen av löpning, tycker jag i alla fall. Det är den som ger mig mest, tror jag. Få saker slår väl en bra tempofylld runda i skogen, eller vad säger du, Sigge?
Ja, jag håller med.
Gärna i bara överkropp.
Nej, inte jag.
Inte du?
Nej.
Nej, du är inte så mycket för det.
Nej, faktiskt inte.
Vad kommer det sig?
Jag vet inte.
Nej.
Kanske för att jag är gammal.
Ja, ja. Hur som helst. Jag skulle inte heller springa bara över kropp just nu, men, men om 7-8 kilo är det möjligt. Däremot inte barfota.
Nej.
Det rekommenderar jag inte. Jag testade det en gång, 15 km terräng utan skor. Det var ingen bra idé.
Nej.
Trampdynorna var rätt svullna efteråt.
Varför gjorde du det?
Det såg ut som någon matat med ett baseballträ. De såg alltså helt torterade ut fötterna.
Ja.
Varför jag gjorde det?
Ja,
ja du. Ibland får man idéer som inte är så bra.
En väldigt dum idé.
Ja, det var en oerhört dum idé. Ja. Prova inte på det. Då hade det varit bättre att gå in på Löplabbet, som vi för övrigt är sponsrade av i dagens avsnitt. Vi tycker mycket om Löplabbet. Det gör alla löpare. Bara gå in där och sukta efter lätta skor. Och så hittar man den där paret som man vill ha.
Ja.
Det står det ska gå till. Och nu har de en, har jag förstått, en liten special, en terrängskoguide.
Okej. Okay.
Så det är därför jag tänkte lite i samband med Lidingloppet att man kan snacka lite mer om det, vad Löplabbet har att erbjuda. Och då är Bjarne en jävla bra kille.
Mm. Hallå Bjarne.
Tjena Bjarne, nu är du med i Elitpodden.
Ja, vad härligt.
Ja, eller hur. Är Löplabbet laddade inför Lidingloppet?
Absolut, det är vi. Härligt lopp, stort lopp. Och många av våra kunder är... som ska åka upp på helgen och springa, helt klart.
Och som av en händelse så har Löplabbet släppt en terrängskoguide. Vad kan du berätta om den?
Syftet är väl att hjälpa löparna att hitta lite mer rätt i den djungel som är där ute. Nu mer än någonsin kanske. Och via filmer då berätta lite om de olika skorna som har släppts. Så väljer vi ut, nu har vi valt ut 8 intressanta som vi tycker då, terrängskor. Eller trailskor, vad man nu vill kalla det. Och ja... försöker liksom guida kunderna rätt och så gott det går via ja, på distans så att säga. Bäst är väl kanske alltid att stoppa foten i skon, givetvis.
Kan det vara svårt liksom normalt sett för en löpare att hitta rätt sko i det här fallet då, en terrängsko?
Ja, det kan det ju vara. Det är så väl, alltså, beroende på vem man frågar vad terränglöpning är. Då. Jag tycker ju kanske att Lidingöloppet, visst det är ett terränglopp, men jag tycker väl inte att man måste ha en terrängsko för att springa det loppet. I vissa fall när de pratar terräng då springer de liksom rätt ut i skogen och för vissa är terräng liksom traktorvägar och skorna är ju väldigt olika. Det finns ju de som är för, alltså skorna som är anpassade för väldigt tekniskt och utmanande terräng. Och det finns även de som är anpassade för ja, men mer grusvägar då.
Mm.
Och det är väl där det är viktigt att hitta rätt. Och sen är ju alla skor i olika bredder liksom för att hitta rätt som passar ens fot. Och det är olika känsla i dem. Gillar man det lite mjukare eller vill man att skon ska vara lite mer stuns i den att det svarar och sådär.
Förr i tiden var ju terrängskorna ganska, jag vet inte vad man ska säga, men det var lite tunga och klumpiga. Så ser väl inte utbudet ut idag direkt?
Nej, det gör det ju inte. Det har ju hänt jättemycket. Och nu i den här guiden så är det flera skor som har det här nya tävlingsskomaterialet som finns i de här superskorna då. Och det finns även terrängskor med kolfiberplatta och sådär. Så att det ser helt annorlunda ut. Nike släpper ju en ny sko som heter Ultrafly. Som är en, enkelt förklarat, en variant av deras Vaporfly. Fast för terränglöpning då.
Mm.
Ja, det finns mycket intressant som händer på terrängskomarknaden. De är inte så hårda och klumpiga som du antydde då. Utan det är väldigt roligt att springa i nu.
Det är bra, Bjarne. Stort tack. Vi rekommenderar givetvis Löplabbets terrängskoguide och att så många som möjligt som är sugna söker upp Löplabbet, och då garanterar ni hjälp att hitta rätt terrängsko.
Absolut.
Och då kan det vara bra att poängtera var man hittar den här terrängskoguiden. Den är ganska enkel att hitta. Då går man in på, det här är alltid så svårt att säga de här bokstäverna utan prickar, för det gör vi ju fortfarande. Jag förstår inte, vi borde ha lärt oss,
ja,
mänskligheten, verkligen, att Å, Ä, Ö
finns.
Ja. Men hur som helst, looplabbet.se,
ja, just det.
Där hittar ni terrängskoguiden 2023 som Bjarne pratade om. Vi säger stort tack Löplabbet, sök upp dem och hitta din terrängsko som passar just dig. Vi fortsätter på spåret terräng och framförallt då Lidingö-loppet. Detta brutala lopp med ett, man får säga att ett brutalt banrekord.
Ja.
Det har vi pratat om tidigare, men Isak Chambos rekord från 98, det skojar man inte bort.
Nej.
1.33.33.
Kommer inte slås i år, tror jag.
Nej, det tror jag inte. Herregud alltså. Det är omöjligt.
Nej, det tror jag inte.
Nej, det är inte omöjligt, men det är nästan omöjligt.
Vi måste hit komma väldigt duktiga löpare.
Ja, det måste det. En svensk löpare som vi verkligen identifierar med Lidingöloppets 30K är ju Magnus Bergman, den första svensken att springa loppet under 1.38. 1.37.24. Året var 1992. Sen slog ju Musse det där, vad var det, 2008 tror jag.
Ja, kan det samma.
Sprang lite snabbare. Och bara om ett litet ögonblick så sitter han är nämligen på väg in.
There'll be a golden ladder reaching down when the man comes around.
Välkommen till Elitpodden igen, Magnus.
Tack för det, Claes.
Du är en sån här person som du behåller ditt utseende och din kropp. Du ser ut som, alltså det händer ingenting.
Nej, det är tacksamt.
Ja, men
kul att säga det.
Ja, det är Lidingöloppet till helgen. Speciellt för många, extra speciellt för dig. Och du är inte på plats det här året.
Nej, det känns väldigt märkligt måste jag säga. Ju närmare det har kommit den här helgen så inser man att man kommer inte vara där i år. Och det känns konstigt, för jag har ju varit där som tävlande och sen de senaste åren har jag varit där som kommentator av sändningen som man har haft både på webb och tv. Så att, ja, det känns annorlunda.
Vi kommer till det, varför du inte är på plats i år. Men Lidingöloppet som sådant, vad har det betytt för dig?
Ja, men det är ju mångt och mycket en klassiker för många löpare och många runt om i Sverige, men även för mig naturligtvis. Jag har ju presterat mina bästa resultat. Om man tittar på mig som löpare så är det ju där jag har presterat de resultat som sticker ut om man tittar på andra distanser och andra underlag och så vidare.
Vi har pratat om det tidigare, men du har sagt att just det loppet passade dig extremt bra. Varför?
Ja, om man kunde svara på det. Jag tror att det är en kombination av många saker egentligen. Jag tror att distansen som sådan var optimal för mig. 3 mil, en löptid på runt 1.40 var perfekt för mig. Maraton hade jag svårare med, för det blev för lång löptid. Och för monoton löpning, någonting som du inte kanske har på Lidingöloppet, där du har ganska varierad bansträckning, kuperat, det svänger ganska mycket. Du får en variation och en varierad belastning av dig kroppsligt också.
Mm.
Vilket var till fördel för mig. Jag hade nog en väldigt bra förmåga också att återhämta mig efter tyngre belastning, alltså då backar, högre fart i flacka partier i utförsbackarna. Så att när jag liksom hade rullat på där, så var jag ska inte säga att det var fräscht, men jag hade återhämtat mig väldigt bra. Så det tror jag också var en förmåga som jag hade.
Vad säger du, Sigge, om det är skillnaden att springa i 1.40 ungefär, ett Lidingölopp, eller springa en mara 2.10, det är så de minuterna, den halvtimmen extra?
Energimässigt så händer det ju en del under den. Under den tiden. Nu har med moderna produkter, energiprodukter och kunskap idag så har ju energin är ofta inte så stort problem som det var då när Bergman höll på. För på maran så var det alltid pratat om att man alla skulle gå slut i depån och så.
Mm.
Det ser inte riktigt ut så på maran längre, men det har betydelse definitivt. Men jag tror att det är nog mer det som Magnus pratar om, det här med variationen och alltså underlaget och så. Att det då passar vissa mycket bättre än andra.
Mm. Vad säger du om det, energigrejen? Var det det som fallerade lite när du försökte du på maraton? Eller?
Nej, inte just för mig tror jag. För jag körde även med gel och sådana saker på maraton. Utan det var mer direkt under det här monotona under den tiden då, över 2 timmar. Som jag tog slut i framförallt benen liksom, över tid.
Just loppet 1992, vad minns du? Minns du det? Liksom detaljer?
Ja, jag minns vissa partier. Jag ska ju inte skryta med att jag kommer ihåg hela loppet på något sätt. Jag kommer ihåg vissa partier, absolut. Ja, men det gör jag.
Hade du schackningsperioder där?
Nej, det hade jag egentligen inte. Det liksom de flesta, egentligen alla mina leadinglopp så sprang jag ju själv i stort sett hela loppet.
Mm.
Då så var det ju väldigt starkt och brett startfält om man tittar elitmässigt. Då hade ju ett antal kenianer, tanzanianer och så vidare som låg runt 1:35-1:40.
Mm.
Och de öppnade i regel väldigt offensivt, vilket gjorde att där kände jag att här är inte min kapacitet idag, utan jag får lägga mig lite bakom. Och sen så hade du då de andra svenskarna som låg sig bakom mig och släppte, så att jag hamnade liksom mitt emellan där, och där låg jag tills jag började då ta i kapp de tätkanianer som hade dragit iväg då i början.
Mm.
Runt, ja, strax innan Maborbacken egentligen. Men då hade man ju ingen nytta av dem heller, därför att de var ju så trötta vid den tidpunkten, så de sprang man ju bara förbi liksom.
Mm.
Men det är klart att det är en sporre att springa förbi löpare, men du har ingen liksom draghjälp eller så av dem.
Men det loppet 92, det var alltså, du hade den perfekta dagen, helt enkelt, eller?
Ja, jag hade en liten hållkänning vid 20 km innan Grönstan när man kommer förbi där. Men i övrigt så, ja, nej, men det var perfekt, det tycker jag, absolut. Och samtidigt när jag kom i mål så kände jag ju inte att det här var mitt perfekta lopp, utan jag såg ju redan fram emot påföljande år då jag skulle springa ännu snabbare.
Nu låter det kanske många få uppfattningen om att det var en mysig runda i skogen, men jag vet att du har ju tidigare berättat om att du hade svårt att fokusera på klockan där i slutet.
Ja, jo, men det stämmer. Jag försökte titta på vad, för någonstans så hade jag ju dåtidens svenska rekord om en Sverige bästa, hade ju Per Wallin på strax över 1:38.
Mm.
Och det var ju någonstans en målsättning för mig just i det skedet av loppet också, därför att jag låg ju själv, så att jag visste ju att placeringsmässigt är jag där jag är lite grann.
Mm.
Sen sprang jag förbi han som låg tvåa då vid strax efter Karins backe vid 2 kilometer kvar. Men då var det tiden som var det intressanta, så jag försökte titta då vid 3 kilometer vad tiden var, men det gick inte att utläsa.
Nej, det var suddigt.
Ja, det var suddigt. Ja.
Men efter det loppet så blev du ledare Magnus 1:37 Bergman för många inom löpning, och det lever väl kvar fortfarande?
Ja, det har bitit sig fast.
Hur känns det?
Jo, men det känns väl bra. Jag är fortfarande nöjd och stolt över den tiden, absolut. Det är inte så många svenskar som har gjort under 1:38, så att, den är jag definitivt nöjd över. Och jag var den första som gjorde det. Så att, och det är ju ett tag sedan nu, så att det har stått sig väldigt bra över tid.
Som elitlöpare, du sprang i många olika distanser, och på just när det gäller terränglöpning var du väl med NM, EM och VM också, va?
Mm, alla tre.
Så terränglöpning, är det som liksom har legat dig totalt sett varmast om hjärtat?
Jo, men det är det väl. Och då kanske man ska poängtera att det kanske är den nordiska terränglöpningen som har legat mig varmast om hjärtat. Om man tittar mer kontinental terränglöpning så är det ju mer platta gräsbanor med någon backe eller något konstgjort hinder och sådär. Det kanske inte var helt optimalt för mig, även ifall det passade mig kanske bättre än banlöpning till exempel.
Vad är det för nycklar som gör en löpare duktig i terräng?
Jag vet inte, men jag tror att du måste ha en viss styrka som löpare, att du är ganska stark i grunden, liksom, att du klarar av de här växlingarna i underlag, eller om det är backar eller om det är konstgjorda hinder eller vad det är, att du kan liksom bära det. Däremot så har jag aldrig prövat att sprungit 3000 meter hinder till exempel, och det kanske skulle varit en gren som passar mig också, men det var aldrig aktuellt.
Men tränade du mycket i terräng? Alltså?
Inte exceptionellt, det kan jag säga. Jag tror att det där hade jag ganska naturligt i mig, så att säga, från början. Och jag hade även dialog med min tränare vid den tiden, liksom, om jag skulle fokusera mer på styrketräning, mer backträning och sådana saker. Men det var som att jag hade det redan på plats, så att jag behövde inte träna så specifikt med de aspekterna på löpträning, utan det var då, kontra idag, så var det mycket fokus på, om man säger, hård träning, alltså väldigt nära mjölksyra eller över mjölksyratröskeln, kontra idag då det är mycket tröskelträning. Så det var mycket hårda pass, vilket naturligtvis slet väldigt mycket. Jag menar, jag har 4 hälsena operationer och så vidare, som säkert är en konsekvens av det.
Mm.
Så det ser man tillbaka, kanske man skulle gjort saker och ting annorlunda idag.
Hanna Lindholm ska springa.
Ja.
Hur har ni tänkt träningsmässigt där inför Lidingöloppet?
Det är som vanligt tävlan en hel del.
Ja, ni har tävlat. Ja. Ni har inte liksom lagt om någonting speciellt i träningen för att det ska bli Lidingöloppet?
Nej, vi brukar ju köra något pass ute på Lidingö, men det gjorde vi för, det är rätt länge sedan, 5-6 veckor sedan. Så vi körde hela Ja, det var 33 km tror jag. Men vi körde från start och lite till.
Mm.
Ganska fort. På 206-207 eller sånt där.
Ja.
Så här halvhårt. Så. Ibland så har det varit två gånger där, men nu har det bara blivit en gång.
Och det är favorit, va?
Ja, tillsammans med Sylvia, dansk-kenianskan och ja, det skulle jag säga de två kanske som är favoriterna.
Mm.
Sylvia har vunnit 4 gånger tror jag, så att, man får nog säga att hon är favorit faktiskt.
Just den uppladdningen, Magnus, att springa banan innan, det råder delade meningar om det, vet jag om man ska göra det eller inte. Vad tycker du?
Jag tycker att det är bra att göra det någon gång, inte för ofta.
Mm.
För det är lite grann tjusningen också med loppet, att det blir lite nyhet när du kommer i de här olika partierna, att det inte blir någonting som du så är väldigt bekant av, för då vet du precis också vad som väntar och hur långt det är kvar och hur jobbigt det blir sista biten. Har du inte sprungit där så ofta, då blir det lite grann nyhetens behag när du kommer till de olika avsnitten ut med banan då.
Mm.
Jag försökte ju lägga ett, precis som Hanna då, ett halvhårt pass 10-14 dagar innan. Då jag körde i, ja, vad man nu skulle säga, tröskelfart.
Mm.
Och det passet gav en ganska bra indikator var jag skulle hamna då på loppdagen.
Tipset nu då till de som ska springa, för det är väldigt många som ska springa naturligtvis, när det gäller att lägga upp ett Lidingölopp. Man står där ute på Koltorpsgärde. Klockan tickar ner mot 12.30. Man har 30 km runt Lidingö framför sig. Hur ska man tänka? Hur ska man planera loppet?
Inte ha för bråttom i början. Klassiska rådet naturligtvis, men det är ju ändå 3 mil. Däremot så kanske man, det smalnar jag ganska snabbt, så man bör ju ändå ha en ganska bra position. Man ska ju inte liksom ta det överdrivet lugnt på något sätt. Sen är de första 5 kilometerna, skulle jag säga, de är ju förhållandevis lättlöpta. Men det finns ju backar där också. Men du upplever dem som lättlöpta, för det är så tidigt i loppet. Och förhoppningsvis så har du tagit det ganska lugnt, så att du är ju fräsch liksom. Så du märker ju inte av dem lika mycket. Men det finns ingen anledning att rusa på där, utan det är mer att ta dig över backarna och flyta på och liksom beta av kilometrarna där egentligen.
Kunde du hålla dig till det?
Ja.
Så att inte stressa iväg?
Ja, jag låg nog väldigt nära max, men samtidigt så insåg jag att det är 3 mil, så att man får ju liksom balansera det någonstans.
Mm.
Och det är klart, det kanske var lättare för mig också när jag hamnade ju själv väldigt tidigt, kanske redan efter 2-3 kilometer. Och då fick jag ju liksom balansera upp det. Samtidigt som det är svårt, för jag skulle ju springa på också. Jag vill ju springa fort.
Ja.
Det blir ju en balansgång naturligtvis.
Har ni någon plan?
Nej, inte än.
Inte? Nej, men du har en plan kanske?
Ja, lite olika varianter kanske.
Alltså, vadå?
Nej, men det är lite om man ska springa mot person eller om man ska springa mot klockan.
Ja.
Eller göra sitt eget lopp, eller om man ska gå på någon annan. Det är det som kan spela in lite.
Nu blev det i ditt fall ofta som du säger att du sprang ensam så att säga. Men generellt sett, terränglöpning är ju ganska på ett sätt roligare än andra tävlingar, för att det blir inte så här tidsorienterat. Det blir ofta man mot man, vilket inte blev i ditt fall just med Lidingöloppet. Men jag tänker generellt sett för motionärer att det inte blir sån tidspress. Det finns ju många terränglopp som kanske är lite svajigt vad gäller hur långt det är till exempel.
Ja, nej men precis. Och det är ju en inte helt oväsentlig aspekt på det. Alltså det är ju lite grann tjusningen också, att du inte behöver ha den där fixeringen vid sekunder och tiondelar och vad det nu är, utan du springer man mot man eller du springer för placering bara.
Mm.
Och det blev det ju i mitt fall. Jag sprang ju för placering. Det var ju det som gällde. Sen vad tiden blev, det blev vad det blev.
Ja. Mm. Men det att lägga upp Lidingöloppet, det är ju svårt alltså. Det ser man ju till och med på dem som är riktigt jävla bra.
Ja.
Vi har ju sett många genom åren där som vacklar igenom skogen.
Ja, sista 10 kan bli lite småjobbig om man har gått för hårt. När du sprang ditt bästa lopp, hur såg halvorna ut då? Första halvan kontra andra?
Ja, jag kan dra milarna, för de vet jag ganska exakt. För det var 31,5, 32,5 och 33,5.
Okej.
Okay.
Mm. Första halvan lite snabbare då?
Ja, den är flackare, piggare och så vidare. Men jag klappade ju inte igenom på slutet, och det är där du springer in tiden egentligen. Det var ju som en Sugai förra året. Han sprang ju väldigt bra första 20 egentligen.
Mm.
Och låg ju riktigt bra tidsmässigt.
Mm.
Och sprang ju själv också.
Mm.
Men tappade tempo på sista milen och sen rann iväg. Men han hade 1.38 exakt.
Ja. Mm. Men vi har sett bilder, jag tror Zacke filmade där någon gång i Karins backe, va?
Ja. Du tänker på att när jag sprang där?
Ja, du kom ju faktiskt. Ja, du kom ju där.
Ja, ja, jag var väldigt risig. Va?
Ja, men du sprang ju bra.
Nej, ja, det vet jag inte.
Nej, men jag tänkte på de som kom före dig som var bättre. Alltså ja. ännu bättre. De, afrikaner.
Ja, elita.
Som var helt tomma i blicken. Ja. Alltså visste knappt var de var någonstans.
Ja, det finns ju några ställen där sista 10 kilometerna som kan bli stökiga om man inte har något pulver kvar i benen.
Ja.
Karins backe är den sista riktiga.
Är du sugen någon gång på att springa igen?
Ja, men nu när jag liksom ställdes inför det faktum att jag inte kommer vara där i år, så tänkte jag att ja, men det skulle vara riktigt kul att vara där nästa år, helt klart. Men i vilken form då? Ska man prova och kanske springa igen då? Och vad kan man göra det? Eller på vilken nivå skulle det vara, och vad skulle målsättningen kunna bli? Liksom?
Är det viktigt att göra det jävligt bra?
Ja.
Hur bra då?
Och jävligt alltså. Bra är ju förhållandevis bra då, utifrån vad man är idag. Liksom. Nej, men när jag var ute och sprang igår kväll, så sprang jag och tänkte på det. Vad skulle kunna vara en realistisk målsättning någonstans? För det finns ju andra parametrar att ta hänsyn till än vad det var när man var 25. Mm. Många sätt att se på det. Nej, under 2 timmar skulle man ju vilja gå. Och jag blir 56 nästa år, så 1:56 skulle ju kunna vara någon kul målsättning. Så.
Men det blir någon rekord eller?
Det vet jag faktiskt inte, jag har inte kollat upp. Det var ju tankarna jag hade igår kväll, så att jag inte kommit så långt i processen än. Men där någonstans.
Men det blir en hel del löpmil för Magnus Bergman, ofta i sällskap med Tommy Myllymäki, stjärnkocken Tommy Myllymäki.
Mm, ja, men det blir en del. Absolut. Vi har ju haft ett samarbete nu i 6-7 år.
En dedikerad, får man säga.
Mycket dedikerad skulle jag säga.
Ja. Hur skulle du beskriva hans utveckling som löpare?
Den har gått framåt över tid, och vi har ju hela tiden haft en långsiktighet, och det är ju någonting som man alltid måste ha när det gäller löpning, vilket kan låta tråkigt, men liksom kontinuerlig träning betalar sig över tid. Den kan du träna på olika sätt och olika tweakare på olika sätt, men får du bara in träningen och den är bra i botten, så kommer du utvecklas. Och det är lite så vi har jobbat framgent, med hänsyn då till alla hans andra åtaganden i livet, med familj och med arbete och liksom sådana saker.
Och här kommer vi till anledningen att du inte finns på Lidingöloppet just i år. Du är i Berlin tillsammans med Tommy Myllymäki.
Ja, precis.
Och vad är målsättningen där då?
Målsättningen där är ju för Tommy då att gå under 3 timmar på maraton. Det är ju en målsättning som han har haft ganska lång tid. Och det är ju år som vi känner att det har börjat betala sig, den träningen och den dedikation som han har lagt ner. Så att han sprang på personligt rekord här på Stockholm halvmaraton då. På 1:25:34. Så att det ser bra ut.
Fråga från producent Jakob här. Känner du att du ligger lite i lä om du ska ge honom kostråd?
Nej, det gör jag nog inte faktiskt.
Alltså, nej.
Nej, men
du är noga med kosten.
Ja, nu pratar vi kostråd. Det är ju skillnad mot liksom vad som är för gommen kanske. Så att det är då 2 skilda saker.
Men du lär honom löpning, hur man blir bra löpare. Han måste ju lära dig hur man lagar Guy de Michelin-mat.
Ja, han har varit lite svag på den fronten, upplever jag nog.
Va?
Han har lite kvar att leverera där.
Jag vill prata med honom på telefon i ett annat sammanhang. Jag är så imponerad därför att det handlar om pressa vitlök. Han var helt frågande till att hur man överhuvudtaget kan pressa vitlök. För vitlök river man.
Aha.
Så det hoppas jag att du gör, Sigge.
Ja, det gör jag. I fortsättningen. Alltid.
Magnus, många coacher, många löpinfluencers, jag får bilden av att de gör löpträning ganska komplicerat. Min bild av dig är att du gör träningen ganska enkel och inte så komplicerad.
Ja, men det stämmer nog. Och det är därför jag tror också att samarbetet med Tommy har varit så framgångsrikt, om man får säga det, för att vi har lite samma filosofi där. Man ska inte överkomplicera saker utan göra enkelt liksom, just när det gäller löpträning, och nu pratar jag inte om hans matlagning på något sätt.
Nej.
Utan jag tror på att ha en bra, solid bas och inte komplicera för mycket. För löpning är väldigt enkelt egentligen. Sen gäller det att plocka ut de bitar som passar dig bäst som löpare, som person. Alltså med hänsyn då till livet i övrigt och din fysik och dina förutsättningar och var du kommer ifrån träningsmässigt också.
Har du samma filosofi kring löpträning idag som du hade som aktiv?
Nej, för som jag sa tidigare så skulle jag nog ha ändrat lite grann på min egna träning om jag hade styrt upp mig själv idag, det tror jag.
För då, som aktiv, då har jag fått känslan av att du körde enligt en manual, och det var in med distanspassen, var det intervaller så var det tusingar eller 400-ingar.
Ja.
Så var det år efter år, det var liksom ingen variation direkt.
Nej, precis. Det var ingen periodisering, det var inga tröskelpass, utan det var ganska hård träning året runt. Vilket jag tror du definitivt måste göra, men kanske inte lika omfattande som jag gjorde. Mm. Det är ju definitivt så att du måste någonstans känna på den här tävlingsnära träningen. För det är ju så att mental träning är jätteviktig också i löpning. Du måste ju vara bekant med dem känslorna som kommer när du blir riktigt, riktigt trött. Har du inte känt av det tidigare i ett annat sammanhang och inte bara tävling utan även träning, då blir det väldigt jobbiga känslor för dig. Du måste kunna hantera det och veta att det kommer ett ljus efter det första mörkret, så att säga. Det går ju i perioder där,
ja,
just hur jobbigt det är. Och det måste du träna på. Det finns inga genvägar där, det är jag övertygad om. Men däremot så kanske du inte behöver göra det som jag gjorde varje vecka året runt. Liksom. Det kan ju bli mycket för det fysiska om inte annat.
Det är hårt.
Ja.
Ja. Vad säger du då, Magnus, om utvecklingen i svensk löpning där man liksom har just styrt om och lagt om träningen och där vi ser helt makalösa resultat från många löpare?
Mm. Ja, men det har ju onekligen gett resultat. Så det är därför jag säger att jag tror ju definitivt på den filosofin. Absolut. Den i kombination med utvecklingen av utrustning och så vidare är ju klart en gynnsam kombination som har gett resultat.
Men tror du att det är det? Tror du att det är träningen som är själva effekten?
Ja, men det tror jag nog. En viss del i alla fall. För jag menar, den träningen gör ju också att du håller dig hel på ett annat sätt. Skorna som har utvecklats mycket gör också att du håller dig hel på ett annat sätt. Du återhämtar dig snabbare efter dina hårda pass. Du kan köra längre tröskelpass, längre långpass som inte sliter lika mycket som när du i princip sprang i sockerplast liksom.
Mm.
Tidigare, det säger sig själv.
Vad tycker du om de nya skorna och nya tekniken där?
Ja, men det är en utveckling. Jag menar, du hoppar ju inte med stålstavar.
Nej.
Så är det ju liksom. Sen kan man säga att ja, men då kan man inte jämföra tiderna från hur det var tidigare. Nej, men du jämför ju inte stavhopp heller. Så att det är en utveckling. Så är det ju.
Det är bara Kjell-Erik Ståhl som kämpar med det där.
Ja, han är nog ganska ensam. Då, nej, det pratas fortfarande en hel del faktiskt.
Det gör det?
Ja, det gör det.
Ja.
Det finns några äldre för detta löpare som en brittisk kille som heter Tim Hutchings bland annat. Han är ganska aktiv på Twitter. Han är kommentator på BBC tror jag han brukar vara.
Ja.
Han tar ofta upp skofrågan faktiskt.
Och vill vad?
Nej, alltså han är noga med att påtala att skorna har gjort så här många sekunder.
Ja.
Och så här många minuter och så.
Konstigt. Varför det har blivit sånt fokus på det just i löpningen med tanke på alla andra grenar och alla andra utveckling i dem?
Ja, jag vet inte. Det är ju lite nytt i löpningen. Det har inte riktigt funnits den typen av utveckling tidigare på material som det har funnits i andra grenar och andra sporter. Så det är väl lite att det är ju faktiskt första gången på det sättet i alla fall. Det kommer så här, alltså det slår så hårt så snabbt. Mm. Och
jo, precis. Löpning har ju aldrig varit någon materialsport tidigare direkt.
Nej. Det har ju egentligen sett likadant ur år efter år. Mm. Kallskuren är VA i mellansulan och that's it.
Ja.
Men jag menar, det är ju så det funkar. Jag kan ju inte gå... Jag menar, David Nilsson slog mitt Sverige bästa på 20 km med en halv minut för 2-3 år sedan, vad det nu är.
Ja.
Jag går ju inte och gråter blod över det. Nej. Även ifall han hade andra skor än vad jag hade när jag sprang det loppet i Holland. Liksom. Så det är ju så det är. Det är ju bara att acceptera och gå vidare.
På något sätt är det
ja.
Så. Är det lika roligt fortfarande att fokusera och köra tuffa pass?
Ja, det är det som är kul. Långpass är ju döden.
Långpass är döden. Vad kör du helst? Ja, vad kör du helst om du ska köra ett hårt, tufft pass? Alltså?
Nej, men jag faller gärna tillbaka på de här 6-8 gånger 1000 till exempel med en minuts vila.
Ja.
Absolut. Nu inför Berlin då så har vi kört en hel del långpass. Jag har kört då 30-35 km på söndagarna. Och det är ju segt alltså.
Mm. Ja. Minns du vårt pass?
Ja, vilket tänker du på, Bosen eller?
Ja,
ja.
10 gånger 1000.
Ja, just det. Ja. Just det.
Så du springer i 3:30 fart.
Ja.
Var tanken. Eller ja, det gjorde vi väl. Men du var lite taggad i första.
Ja, men det är väl det klassiska fel. Det går ju så hårt på den första. Det spelar ingen roll om det är 400 eller 1000. Den första går allt för fort.
Första 200 typ. Ja. 32,5, 33. Ja. Men det var kul. Det var roligt.
Ja.
Men den öppningen rekommenderar vi inte på Lidingö.
Nej.
Nej.
Kontrollerad öppning. Absolut.
Till sist, du som har liksom bra koll på Lidingö, det kommer ju mycket publik dit. Var ska man stå? Hur följer man loppet bäst?
Är man på plats, då skulle jag nog stå vid Kyrkviken, Lidingövallen, och sen kila över till Grönsta. Då ser du dem då efter, ja, vad blir det vid Kyrkviken? Det är alltså då 22 kvar. Och sen så tar du dem vid Grönsta med bilen kvar. Och sen så kan man gå upp en bit i skogen innan målgärdet för att se dem liksom, sista kilometern.
För det är ju så, när man ska följa eliten, man får vara ganska snabb alltså.
Ja, det är en lite speciell bana alltså. Jag tycker det är lite häftigt med Lidingöloppet, det är att man är rätt ensam där ute i skogen.
Mm.
Du kan ju springa rätt länge utan att du ser någon eller hör något eller varken löpare eller publik så. Mm. Sen plötsligt så är du passerar du Grönsta eller någonstans där det är publik då. Men stora delar av banan är ju väldigt väldigt lugnt så. Man får klara sig själv, helt enkelt.
Hur tänker du, eftersom du, Hanna Lindholm ska springa, du ska väl serva?
Jag har
lagt upp den planen.
Jag har två elitlappare som springer, sen en annan, en tjej som heter Tova också som springer. Så att, ja, nej, de ska få vätska och energi var 50-60 kilometer någonting. Och det blir lite stökigt när det är två stycken som inte springer lika fort.
Mm.
Så vi får se. Jag ska få lite hjälp av studenterna på den sista, tror jag.
Men är det okej att cykla med så här? Eller får man göra det? Eller?
Jag får oftast det.
Får oftast det.
Det är inte alltid det är så poppis. Men Lidingö är ju inte, den är inte avgivet ut i skogen. Så att, det är klart att man får ju vara lite, visa lite respekt runt vägen och så. Men vissa ställen är lite bucket.
Hur var det med energiintag för dig under Lidingöloppet? När du sprang, vad körde du då?
Nej, men jag tog en gel och dryck var 50 kilometer.
Ja, det gjorde du?
Mm. Ja. Och det började med tidigt. Första fem.
Mm.
Gällen tror jag i och för sig jag började med 10. Men sen tog jag var 50 kilometer. Mm. Absolut.
Ja. Hur ser det ut på här sidan?
Jag vet inte. Det är Estrada är med. Amerikanska killen som sprang i, han vann ju halvmaran i Stockholm. Jag vet inte, det är debut för honom. Så det vet inte. Han gillar ju inte, vad jag har förstått, de här lite längre grejerna. Halvmaraton tycker han är tillräckligt långt. Så vi får se om han klarar det. Men jag tror han är favorit faktiskt.
Men Tsegay som vann förra året, han är inte med i år?
Nej, jag tror han är anmäld i Berlin faktiskt.
Han springer i Berlin? Ja. Okay. Det blir spännande hur som helst att följa Lidingöloppet. Det blir spännande att följa Tommy Müller, Mackie och Magnus Bergman också i Berlin här till helgen.
Mm. Ja, nej, det blir riktigt kul faktiskt. Jag kommer ha lite mer backad roll i år. Jag har haft lite problem med skador under våren. Så att, men jag räknar med att Tommy gör ett bra lopp. Får vi se hur långt det räcker. Han sprang ju där för 3 år sedan, va? På 3:09:19.
Mm. Mm. Det är dags.
Ja, men hans utmaning har ju alltid varit det att han har haft kunnat sprungit bra fram till 35 ungefär.
Mm.
Och sen har det liksom varit tungt. Vi sprang i New York 2017 och det var precis samma sak. Kom in i Central Park och där började hacka och vi fick gå och lite sådär. Mm. Så att han måste liksom, nyckeln är att besinna sig, precis som Lidingö-loppstarten. Ta det lugnt i början, liksom. Inte ha allt blod i benen utan lite kvar i huvudet så att du kan liksom tänka klart att balansera upp det där, ta det lite lugnt. Det ska kännas jättebra första 15-20. Sen liksom kan du börja ta i och vid 30 börjar loppet.
Mm.
Och sen är det, och Berlin, nu har ju inte jag sprungit helmaran där, men du har ju faktiskt lite svagt ut för efter 30 där. Så det kan man ju också ha som en liten mental morot någonstans, att man vet att det går ut för vid 30, att det inte är någon uppförsbacke liksom, som vid Narvavägen i Stockholm eller någonting sånt där, utan det är ändå något positivt som kommer mot slutet.
Har du några tips på vägen in i Berlin maraton?
Ja, men Magnus redan sammanfattar det bra tycker jag. Det är väl lite, vi får se med vädret då. Det är väl lite varmt just nu, men prognosen ser väl lite bättre på söndag. Men senast jag var där, då var det lurigt. Då var det fuktigt och varmt faktiskt.
Mm.
Hoppas, men annars är det snabb bana.
Hoppas det blir bättre. Att det blir perfekta förhållanden. Stort tack för att du kom hit Magnus. Lycka till i Berlin. Hälsa Tommy Müllermäki.
Det ska jag göra. Tack.
There'll be a golden letter reaching down. When the man comes around.
Jävlar alltså, vilket genomslag gymspaningarna får. Jag har inte riktigt förstått det. Jag kanske måste hejda mig. Bli lite mer försiktig. Jag tänker ju inte för, utan jag bara levererar ju det jag ser.
Ja, men det är kul i och för sig.
Jo, för du minns ju killen här som hade format om sin kropp.
Ja.
Från fluffig lyftare till tunn, senig, hård. Alltså en kille som bara dansar in på gymmet.
Ja.
Vi tog ju upp det här förra veckan. Och nu i veckan var han där igen. Han är ofta där, tydligen. Ja. Jag stod på bandet, givetvis. Då kommer fram en kille och ställer sig på bandet bredvid mig och liksom frågar lite tyst så här, vad han det menade. Så han lyssnar på podden och jag märker liksom i mitt vardagliga liv genomslaget som Elitpodden har.
Det är jätteroligt.
Ja, det är roligt som fan tycker jag.
Men man
jag.
Kanske får passa sig lite.
Ja.
Eller inte.
Jag vet att jag borde det, men jag kan ju inte. Jag tror jag kommer på också hur han har gjort.
Ja.
Förutom kosten, för det måste ha hänt någonting där. Men hopprep.
Okej.
Satan vad han hoppar alltså.
Ja. Han är som en boxare typ.
Ja.
Ja.
Ser oerhört professionell ut.
Men tunna ben, jag tror att han måste ha kommit ut och sprungit den där. Men det ser inte du. Du ser ju barnen på gymmet.
Ja, jag ser bara hopprepet. Liksom. Så det... För övrigt var jag lite coach där också på gymmet.
Ja.
Vi kan coacha.
Ja, alla kan coacha.
Nej, men det var han killen som kom och ställde mig på bandet bredvid. Och han körde så jävla bra pass, du vet.
Ja.
Jag stod omkring och joggar på bandet. Och så kör han en timme distans
ja.
i, ja, börjar lite kanske i fem blankt, men större delen av passet i 4:30-fart.
Ja.
Ökar mot slutet. Snyggt. När han är klar, ja, då bombar han intervaller i 3:40-fart. 10 stycken typ 2 minuter.
Oj, var det en speciell uppvärmning där?
Ja, jävla lång.
Ja.
Men bra pass.
Ja, verkligen.
Ja. Och då sa jag till honom, jävla bra pass, sa jag till honom faktiskt. Jag som inte brukar prata på gymmet, men jag känner jag var tvungen, för jag var imponerad. Ja, tack. Ja, han var bra. Han sa att han ska springa en halvmara. Och han har sprungit. Han hade pers på 1:36.
Ja.
Det är ju för fan som sviker.
Ja, just det. Ja.
Målet nu 1:30, jag sa, men för fan skärpte. 1:30 är ju piece of cake, ja, om du gör det där passet.
Ja, om det inte är något fel på bandet eller han är väldigt minuslappare så borde han faktiskt klara 1:30.
Ja, så jag sa, du måste gå ut i 4:30-fart.
Ja.
Gjorde jag rätt?
Ja, det tycker jag.
Ja, bra.
Och sen har vi kanske det där passet som han gjorde kan ju vara tips till Svika och andra som vill göra under 1:30.
Det är tips.
Ja. Alltså, ring en timme i 4:30 och sen 10 gånger 2 minuter i 3:45.
Då är det där.
Veckans pass.
Veckans pass, ja, från Elitpodden som vi snappade upp på gymmet.
Spontant, ursäkta.
Ja.
Spontant känner jag, du får rätta mig om jag har fel Per, men låg nivå för coachning och säga till någon bra pass.
Nej, det är ju så här, första grejen när man coachar, man får lära sig att man peppa.
Ja, exakt. Ja. Det var det jag gjorde. Fan, jag tycker producenten börjar ta mer och mer plats. Jag vet inte riktigt.
Förlåt.
Får jag lägga till en liten grej, bara en generell sak från gymmet. En generell uppvärmning.
Ja.
Det här är den generella uppvärmningen på gymmet. Jag har ju sett det här i år. En generell uppvärmning på gymmet, kära lyssnare, det är en 3 minuter lång, långsam promenad på bandet.
Ja.
Det är själva uppvärmningen. Efter det är man igång. Det är ju inte en uppvärmning för mig.
Nej, jag tror inte att den räcker inte så jättelångt om du vill vara 100%.
Nej, jag vet inte.
Startredo.
Vad är en riktig uppvärmning?
den är lite längre än 3 minuter.
Den är lite längre.
Ja, och kanske lite högre intensitet än långsam gång då.
Ja.
Det där det du beskriver är ju, troligtvis har de värmt upp mer när de har gått från bilen eller gått upp för trappan till gymmet.
Ja, ni förstår hur det är. Det är inte enkelt på de där ställena. Jag skulle också avslutningsvis här vilja rekommendera ett YouTube-klipp.
Ja.
Jag kan rekommendera 2 förresten.
Ja.
Det finns ett på dig.
Okay.
Från förr.
Ja, det blir nervös.
Nej, men du går igång.
Ja.
På din löpning.
Ja.
Du har varit skadad.
Ja.
Men nu, det här klippet visar själva starten.
Första passet.
Starten på resan. Ja, det är ett bra klipp.
Ska vi kanske lägga ut det?
Ja, vi får göra det.
Ja.
Kan vara svårt att hitta. Nej, ni hittar det. Det är roligt. Och sen också Stockholm Marathon 1990.
Ja, den är tung.
Sök på det. Så får ni se. Ja, man ser ju inte. Kom på.
Du skickade den till mig. Jag såg, det var någon motorcykel då.
Jag sitter på motorcykeln.
Ja.
Bakom Simon Robert Binal.
Det är bara du som vet att det är du.
Ja, men nu vet alla. För jag tycker det är viktigt för de som lyssnar på Elitpodden att vi är ingen lallare.
Nej, nej.
Vi har inte kommit på det här nu.
Nej.
Nej, vi bodde i skiten 1990.
Ja. You can run on for a long time. Run on for a long time. Run on for a long time. Sooner or later gotta cut you down. Sooner or later gotta cut you down. Epilog.
Ja.
Ja.
Det är ju mycket jag ställer mig ganska frågande till i vår tid. Årskurs 3. Då är man 9 år. De ska ha disco på fredag.
Uh-huh.
Vera ska gå. Det är min 9-åring. Det krävdes en anmälan. Hon kom med lappen. Kolla pappa, disco på fredag. Jag vill gå. Det är klart du ska gå. Du måste scanna QR-koden, sa hon.
Nej, sluta.
All right. Hit med lappen. Jag scannar QR-koden. Tror att det är klart där.
Nej, det är säkert.
Kommer vidare till någon jävla länk. Skitdålig länk. Ska jag fylla i mitt fullständiga namn. Min adress.
Aha.
Mitt mobilnummer. Min mail.
Vem är det som ska ha allt där?
Så kommer det Vera. Fullständigt namn. Adress. Mobil. Mail. Vad är det som har gått fel?
Allt för skoldiskot där.
Vad fan?
Var det bank-ID och sånt där också?
Det var ju nästan.
Ja.
Jag hade ju inte blivit förvånad om det hade slutat med det.
Nej.
Jag menar, det funkar ju ganska bra förr med en lapp bara vid skolan och så skrev man upp sitt namn.
Ja, just det.
Jag kommer på disco.
Ja.
Vera. Men den går inte längre.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.